Med oss här i studion i Vatikanen har vi fader Per Anders Fältenheim. Välkommen.
Tack.
Du är präst i vår Frälsares församling i Malmö, men är i Rom och avslutar en licentiatavhandling på det påvliga universitetet Gregoriana.
Ja, jag skriver om kyrkoläraren Thomas of Aquinos kyrkosyn och dess betydelse för oss idag.
Och du håller på att avsluta den avhandlingen?
Ja, det stämmer. Jag ska träffa professorn om en timme, så vi får hoppas det går bra.
Ja. Jag tänkte fråga dig, vilket ditt tidigaste minne av din tro är?
Ja, det är nog antagligen att jag ber till Gud, att Gud som haver barnen kär sig till mig som liten är. Man tänker sig Gud som en snäll fader som är i himmelen, det som man kallar för barnatro, så det, men det är också tro.
Och du bad den varje kväll, eller hur?
Ja, ofta. Min mor lärde mig att be, och jag kände att jag trodde på Gud som barn, att det fanns en mening. Jag hade ju många släktingar som dog när jag var yngre barn, så att säga. Så jag tänkte, de är nog i himlen hos Gudfadern, så att säga.
Kommer du från en kyrklig familj?
Ja, delvis. Min mor är ju övertygad om Svenska kyrkan och att Gud finns, och att hon är bekännande kristen, så att säga. Och jag gick på kyrkans barntimmar, men inte överdrivet. Vi gick inte varje söndag i gudstjänster i Svenska kyrkan. Det gjorde vi inte. Jag konfirmerades i Svenska kyrkan när jag gick på högstadiet. Men inte mer, så att säga.
Och hur fick du din kallelse?
Ja, jag är ju konvertit. Och jag har, som jag sa, jag var lite aktiv i Svenska kyrkan. Så till och med i kyrkoråd i en församling. När jag var 18 år blev jag invald där i Lund i Allhelgonaförsamlingen. Och jag var aktiv där lite grann, men man är tonåring och ungdom, så är man ju lite grann av en sökare, och det finns ju många olika falanger i Svenska kyrkan, och det är de som är väldigt bibeltrogna, det finns högkyrkliga, lågkyrkliga, och sen också de som har en väldigt liberal syn på omvärlden, så att säga, och på vad det innebär att vara kristen av idag. Och då fanns det en utställning som hette Ecce Homo i Uppsala, där man framställde Jesus som homosexuell. Och för mig då, utifrån ett protestantiskt perspektiv, det gick inte, överensstämde inte med Bibelns budskap. Dels så fördömer man ju homosexualitet i Bibeln, och dels så har jag aldrig upplevt att Jesus skulle vara homosexuell. Så jag tyckte det var väldigt anmärkningsvärt. Så då tänkte jag, nej, jag ska nog lämna Svenska kyrkan, för det är någonting som inte stämmer här. Och samtidigt så läste jag historia vid Lunds universitet, och jag valde fördjupningskurser i kyrkohistoria. Och då kom jag fram till att det är nog katolska kyrkan som är den ursprungliga kyrkan, men jag hade inte bestämt mig för att bli katolik. Jag hade en vän som hade sökt sig till frikyrkorna, men det kändes inte så lockande för mig. Då så gick jag till Dominikanerna i Lund, i min hemstad, och jag sa att jag ville veta mer om katolsk tro. Jag visste om att man kunde konvertera. Jag hade mött en konvertit, professor Yvonne Maria Werner i Lund, som sa, så jag visste om att man kunde konvertera som svensk. Då träffade jag faktiskt vår generalvikarie Pater Pascal, och då sa han, nej, du ska gå och prata med Patrick Dominique Link. Han är numera tillbaka i Strasbourg i Frankrike. Men då, så jag gick och träffade honom och pratade lite, och han välkomnade mig till att komma med gå i mässan. Och det var en vardagsmässa i Dominikanernas kapell. Och jag hade aldrig varit i en katolsk mässa tidigare. Jag hade väl sett lite att påven hade firat på julafton, och jag hade varit i katolska kyrkor som barn och besökt Polen och Italien och så. Men när jag gick i min första katolska mässa, så kände jag att Kristus var närvarande här i mässoffret, i att han verkligen var närvarande i de konsekrerade hostian och vinet. Och det är klart, som icke-katolik så får man inte lov att ta emot nattvarden, delta i den heliga kommunionen, men jag kände ändå Guds närvaro, och jag kände också att Kristus välkomnade mig till hans kyrka. Så då bestämde jag mig för att jag ska ju konvertera, och jag konverterade inom ett år. Så jag gick en kurs hos Dominikaner i Lund. Det fanns andra ungdomar som också konverterade, rätt så vanligt just i Lund, och att man konverterar. Det är väl ett dussintal varje år som professorer och läkare av universitetet som konverterar. Så jag blev aktiv i katolska studenter, gick där, gick på reträtter, allt mer växte jag in i kyrkans liv. Redan då så slog tanken mig att jag kanske hade en prästkallelse, men den var inte så stark kan man inte säga, för jag hade också andra intressen, det var studier, jag var politiskt aktiv, det tog upp mycket tid. Så jag kan säga att kallelsen växte fram successivt. Jag gick mer och mer i kyrkan, mer och mer i mässan och mer i reträtter och andlig vägledning. Och också efter något år så började jag fundera just det här med celibatet, att det är ju verkligen, det är ett offer måste man säga. Och det är inte helt lätt att ta ett sånt livsavgörande beslut när man är ung, så att jag hade ett par år på mig att fundera fram och tillbaka. Och så tänkte jag faktiskt, jag måste ju ta ett beslut nu här, så att jag skulle, så 2004 så gjorde jag först en pilgrimsresa till Rom, och då jag var inne i en lite tvivelsperiod faktiskt. Och sen några månader efter så gjorde jag en pilgrimsresa till Santiago de Compostela. Kände verkligen Guds närvaro där, men jag fick inget svar kan man säga och direkt. Men några månader efter att jag hade varit i Santiago de Compostela, efter att jag hade gått och biktat mig, gått i mässan och deltagit i inre bön hos karmeliterna i Norra by, på vägen därifrån så kände jag en sån lycka, en sån inre frid, och då sa jag också till mig själv, du har ju alltid önskat att bli präst, det är ju det centrala i ditt liv, och jag kände en sån lycka och frid kring det. Det var ett år innan jag började på seminariet. Ja, träffade jag en dominikanpart som heter Henrik Alberius, fick jag andlig vägledning hos honom. Ett år, och sökte jag in till seminariet, och det var, blev 2005, och jag satt och skrev på min ansökan, och det var just då som salige Johannes Paulus den andre avled, så jag hann skriva den färdigt i typ minuterna i hans dödsögonblick, och det var väldigt tagande och blev, är det ju sedesvakans efteråt, så att ansökningar och sånt blev lite försenat. Och sen, men jag började på seminariet 2005 i Stockholm. Stärket var det då. Och det är ett så kallat propedeutiskt år. Och man lär känna kallelsen eller sig själv. Och kommunitetsliv. Och bestämdes att jag skulle komma till Rom. Till Collegio Svedese. Läste jag ett intensivprogram där i filosofi ett år. Och sen, så jag var bytte till Gregoriana och började läsa teologi där.
Ja. Och där har du trivts och där har du varit fram tills nu?
Ja, det stämmer. Jag tycker att Gregoriana är en väldigt trivsam miljö, intellektuell miljö. Och de snälla professorer och det man träffar, det är en internationell miljö. Studenter från hela världen. Klart många präster och seminarister, men även ordensbröder, ordenssystrar och lekmän. Lekmän och lekvinnor finns också. Så att det är en salig blandning. Och
en känsla av den universella kyrkan.
Ja, det kan man säga. Och det är också intellektuellt hög nivå på undervisning. Jag har ju, innan jag började på seminariet så har jag tagit en fil. Mag. I historia vid Lunds universitet. Så att om man har tidigare intellektuella studier bakom sig så är det rätt miljö.
Ja.
Det är också som med jesuiterna att de, när de tar sina, får sina kallelser så har ju de oftast en annan bakgrund. De kommer inte direkt från gymnasiet. De har gjort andra studier. De kan vara ingenjörer eller lärare eller vad det nu kan vara. Så, och det märker man på Gregoriana att det är så.
Och då kom vi in på om jesuiter, så kom vi in på påven.
Ja, det oväntade valet att en jesuit blev vald till påven. Han är ju historisk.
Ja.
Samtidigt som vi bad i kollegiet, jag bad själv för att vi skulle få en franciskan som påve. Man vet ju inte vem som kommer ut ur konklaven. Men jag tänkte att just en franciskus behövs i kyrkan idag. För att det är ju tyvärr så att kyrkan har tappat trovärdighet kan man säga. För att det, även ifall de flesta präster, ordensbröder, ordenssystrar och biskopar och ja, hela Guds folk, de har verkligen gjort sitt bästa och levt den kristna kallelsen, så är det ju tyvärr så att några har gjort hemskheter och det har förstört för hela världskyrkan, kan man säga. Och då tänkte jag att nej, det behövs någon som Franciscus som är ödmjuk och enkel. Också för att vi lever också i västvärlden i en sekulariserad värld, och att oftast så är det detaljer i kyrkans lära, det kan vara viktiga detaljer som kommer ut i media, men just Franciscus, då tänkte jag också katolsk sociallära, att omsorgen om de fattiga, de mest behövande och just kärleken till medmänniskorna, det behövs i vår värld, och jag tror att faktiskt fler människor har lättare att förstå katolsk sociallära än olika detaljer i liturgin.
Ja.
Så jag blev väldigt glad att nye påven valde just namnet Franciscus.
Ja.
Jag kände att jag blev bönhörd i mina böner, om jag får säga lite skämtsamt. Men det är klart, han är ju jesuit också. Så jag tror att han kombinerar just både den ignatianska spiritualiteten, alltså Ignatius av Loyola som grundade jesuitorden, och Franciscus. Och han har ju visat på en stor karisma, en stor och mer folklig framtoning än Benedictus. Jag tror också att de här olika påvarna som vi har fått uppleva, Johannes Paulus den andra, salig förklarad, och Benedikt den 16 och Franciscus, att de kan skapa mening åt varandras pontifikat,
ja,
åt varandras tider. Som man brukar säga, att Johannes Paulus II representerar hoppet och Benedictus tron och Franciscus kärleken.
Mm. Så att de kompletterar
varandra. Ja, de kompletterar varandra, tror jag.
Du såg Franciscus när han blev vald, när han kom ut på...
Ja, det var ett alldeles särskilt ögonblick.
Petersplatsen, ja.
Stod jag där och väntade i 10 minuter. Man visste inte vem de hade valt och vilket namn de skulle ha. Som flera hundratusen förväntansfulla människor som är samlade där. Och så kommer de ut och säger att jo, Abemus Papam och han och då Bergoglio har de valt, och Franciscus har valt som namn. Så fick vi vänta en halvtimme till innan han hade kommit ut. Det som slog mig då, det var att han började med dialog. Att han ville att vi skulle be för honom först innan han gav oss sin välsignelse. Att han verkligen visar på att han vill gå dialogen, också visa på tjänandet. Sen har vi ju sett att han har, det finns ju en del då som tror att ja, nu ändras kyrkans lära helt plötsligt, men det gör den ju inte, utan han är ju lika mycket katolik som Ratzinger var, som påven Benedikt var, så att det är ju samma katolska kyrka, men det är klart att det blir en annan accent. Vår Herres hus finns många rum. Det finns ju många olika platser i katolska kyrkan. Vi har en mångfald i enheten. Nu är det dags för en påve som betonar just omtanken om medmänniskorna och om de allra fattigaste.
Tack så mycket för att du kom hit och delade med dig av dina erfarenheter och dina tankar. Och lycka till med din licentiatavhandling.
Ja, med Guds hjälp. Vi får se vad professorn har att säga.
Ja, tack.
Tack själv.